Välkomna hit i kväll, i eftermiddag. Och vi säger välkommen till Lynette och Sigge. Ni ska få höra mer alldeles strax. Men det är 2 år drygt sedan Lisbeth Stigemyr var här. Och då sa hon, ni måste ta hit dem och att berätta den här berättelsen. Och det har tagit över 2 år innan det har blivit av. Ja, nu är dagen inne i alla fall. Och jag vill börja med att läsa en vers från 32 salmen. Jag vill ge dig insikt och lära dig den väg du ska gå. Jag vill ge dig råd. Min blick ska följa dig. Jag gissar att den inte är främmande för er, detta budskap. Jag vill ge dig insikt och lära dig den väg du ska gå. Jag vill ge dig råd. Min blick ska följa dig. Tack himmelske far för att vi får räkna med att din blick ska följa oss. Att du vill ge oss råd för hela livet, för varje dag. Ja, du har lovat att vara med alla dagar till tidens slut. Nu ber vi att det vi ska få ta del av i eftermiddag ska på något sätt förhärliga ditt namn. Att vi får höra om märkliga saker som du kan göra. Vi ber om din välsignelse över samlingen. I Jesu namn. Amen. Vi ska strax sjunga en sång. Men jag ska bara säga att från början hade vi ju funderat på om vi skulle ha det både klockan 16 och 18. Men det är väldigt svårt att dela på den här berättelsen, är mitt intryck. Så att vi tror att det är bättre att ha det i en följd. Och det kan göra att den här timman vi brukar ha blir lite längre. Men serveringen är öppen, ser ni i vilket fall. Så att vi får träffas där ute. Och då blir det tillfälle att ställa frågor eller ifrågasätta eller vad ni nu skulle ha på hjärtat. Och så kommer vi att få se bilder på de här byggnaderna som jag gissar kommer att nämnas om i den här märkliga berättelsen. Och vi har väl uttryckt det så, Guds märkliga gärningar. För det, jag tror vi kan vara rätt överens igen, att det finns en hel del som är märkligt. Men vi ska sjunga Hela vägen går han med mig, 252.
Thank you.
Vi räknar med att spela in den här samlingen, och är det så att ni känner till några som hade tänkt att komma men som har fått förhinder, så kan ni ju tipsa om det. Jag har hört att det finns de som har blivit sjuka som hade tänkt att komma, men det fungerar nu tekniken, så kommer det att finnas möjlighet att lyssna på sen. Imorgon har vi gudstjänst klockan 10 och då predikar Per-Erik. Välkommen Lennet.
Hagablänket, en mycket märklig berättelse. Ja, det är verkligen det, och det tycker även jag och Sigge, som har fått nåden och förmånen att få vara mitt i den här berättelsen de senaste åren. Det är mycket man inte vet om sin framtid. Det är många gånger vi tänker att vi vet vad vi har, men vi vet inte vad vi får, som en del brukar säga. Och vi visste vad vi hade för sådär 10-15 år sedan. Vi bodde i en, eller bor fortfarande i en hyrd lägenhet i en gammal nedlagd affär i Farstorp. 5 kilometer ifrån Hagablänket och ifrån den gård där jag är född i Stenberga. Vi hade fått 3 barn. Hade varit gifta några år, jag och Sigge. Vi firar snart silverbröllop, det är alldeles fantastiskt. Våren går ibland. Och våra barn är idag 23 och 21 och snart 17. Så vi har 17-åringen Josef hemma hos oss fortfarande. David går på bibelskola i Rallingsås, Aneby. Och Sara läser till pastor i Göteborg och bor där med sin familj, sin man och sina 2 barn. Det där visste vi ingenting om då. Då bodde alla 3 barnen hemma. Och vi drömde om att få bygga en liten stuga nere vid sjön Salgen, som ligger en liten bit av den på min föräldragård. Och i den där vevan så började mamma och pappa att fundera på hur vi skulle tänka med generationsskifte. Alla ni som har haft något med någon gård eller föräldragård att göra vet att det där är ju inte alltid så enkelt. Men vi var ganska överens. Vi var ganska klara med, efter lite dryftande fram och tillbaka, att min bror och svägerska skulle ta över själva gården. Mina föräldrar skulle flytta ner till drängstugan, ett sånt där typiskt byte av hus som skedde på en och samma helg. Och jag och min man Sigge ville ha en bit mark nere vid sjön. Det var våran önskan, och det tyckte alla var en bra idé. Där började en lång resa, för det var inte bara att bygga där vi hade tänkt att bygga. Det var ju strandskydd, ni vet. Och det där har en massa myndigheter, en massa saker att säga om. Vi började att ansöka om bygglov till 2-3 små stugor på sådär 40-50 kvadratstycket, och hade tänkt att göra lite till uthyrning och lite till oss själva. Men vi fick inte tillstånd. Ja, kommunen gav oss tillstånd, men så fort det var klart så vaknade länsstyrelsen upp i Jönköping och rev upp alltihopa. Sen hamnade vi i mark- och miljödomstolen i Växjö, och vi försökte överklaga och man fick vänta, och åren gick. Och under tiden så ritade jag hus. Jag har en mamma som då är syster till Sivet här då, Laila. Hon har alltid ritat hus, och jag gillar att rita hus, och nu har jag en dotter som också ritar hus. Så det går väl i arv lite det där. Ingen av oss är dock något utbildade på detta, men det är ju en helt annan femma. Och vill ni veta vad jag jobbar med, så kan man säga att det enda jag är utbildad till är florist. Och musiker brukar jag numera säga, även om jag inte har någon färdig utbildning inom det. Men florist och musiker är egentligen mitt huvudsakliga uppdrag. Och min man jobbar som drifttekniker på Njudung Energi. Så vet ni lite var ni har oss. Det där med ritningarna, ja, det blev många ritningar. För allt eftersom vi fick nej till det ena huset efter det andra så var vi ju tvungna att rita om huset. För då blev det ju en ny plats och ett nytt läge. Och så det fyllde på i den där kassen med ritningar. Och till slut hade jag nog ritningar på 25 olika hus. Varav åtminstone 24 var seriösa ritningar på små söta stugor i Smålands stil. Men det blev alltså inget och åren gick och det var så motigt så till slut så hamnade jag i den där väggen. Den där utbrändheten liksom bara tog mig på sängen och la mig på sängen för jag bara sov. Jag har förstått nu efteråt att jag sov mig igenom 2 år ungefär. Som inte min man och mina barn hade så hemskt mycket glädje av mig. Det kan vara en sorg idag när jag ser hur mycket de fick dra och hur mycket framförallt vår äldsta dotter fick ta ansvar för mat och läxläsning och ja, nattning av småsyskon och annat. Hon var väl kanske 14 ungefär då. Och det där blev en tuff period. Och när jag sen började läsa lite själavård, mycket för både min egen skull, mitt eget mående, men också för att jag sitter i mycket samtal och själavård med människor och kände att jag behöver nog lite mer på fötterna om jag ska orka det. Så kände jag någonstans att nej, men glädjen är borta. Vi vill inte bygga längre. Nu hade vi hållit på så många år och kämpat och fram och tillbaka. Och barnen sa, ja men ni bara pratar hus, ni ritar hus och ni köper grejer till hus. Och det blir ju aldrig några hus. Vad är det ni håller på med? Och det kunde man ju undra. För det där tog ju faktiskt hela våra barns uppväxt. Det där pratet om alla husen som aldrig blev. Då är vi så långt fram som i 2016, i början på året 2016, januari, februari någon gång skulle jag säga. Då sa jag till Sigge, min man, att nu får det vara bra. Nu lägger vi ner det här projektet. Ja, det var inte så mycket att lägga ner för det hade ju faktiskt inte blivit någonting. Men nu vill inte jag bygga något, sa jag. Nu är glädjen slut i detta projektet. Och jag vet inte var vi befann oss och det tog säkert inte mycket mer än 5 minuter att lägga ner det här projektet. Men jag vet att vi sa till varandra och till Gud att nu får du hitta något annat projekt åt oss som vi kan sätta tänderna i. Nu får det vara bra, nu vill vi i alla fall inte bygga här. Och så säger jag en mycket märklig mening som jag har funderat länge på varför den kom. Och jag kan säga att så sent som för ett par veckor sedan så var det en person som var i Hagablänket som gav mig en förklaring. Ja, men har du inte läst om Biliams åsna, sa han. Kan Gud få en åsna och säga konstiga saker så borde han väl i alla fall få dig att säga konstiga saker. Och så har jag inte tänkt förut, men så kanske det var. För det blurpar ut någonting ur min mun som låter ungefär så här. Ja, säger jag till Sigge, det enda som kan få mig att ändra mig och verkligen vilja bygga hus, det är om Gud skickar någon som ringer och säger att han har mitt hus. Och som sagt, fram tills nu har jag inte funderat så mycket på varifrån jag fick den här meningen, men det kanske var Gud som lät mig säga den. Och så skrattade vi lite och sen gick vi och gjorde något annat. Under den där våren 2016 så hamnade jag i någon bibeltext där det stod att när tiden var inne att något skulle ske så var jag där, alltså så var Gud där. Och jag retade mig lite på att jag inte kunde släppa de här orden för vi hade ju precis bestämt att inget skulle ske nu. Det var ju nedlagt. Men Gud bearbetade min tanke med att när tiden är inne att något ska ske så är jag där. Och så gick det fram till maj. Då ringer min bror och säger jag ska ta ner lite skog där nere vid sjön. Han ägde ett skifte där också. Ska vi inte passa på att gallra ur skogen och se om du har sjöutsikt i alla fall från den där tomten som vi efter mycket om och men hade fått stycka av. Okej, då sa jag. Det kvittar för mig. Tar du ner lite skog så ser vi vad som händer. Och vi upptäcker att vi har sjöutsikt från våran tomt där nere, vilket vi inte hade trott, för det är så kuperad mark. Så vi trodde faktiskt inte att vi kunde se något vatten därifrån, men det upptäckte vi att det kunde vi. Men vi var ändå liksom inte alls inställda på att börja bygga. Det som också var tråkigt med att det blev ett kalhygge där helt plötsligt där våran tomt var, det var att barnen saknade sin skog och jag saknade min tallskog. Och vi grät när vi åkte förbi där och sa, men nej, nu kan vi inte ens åka och bada utan att se det här monumentet över vårt misslyckande. Och det var verkligen, ja, det var botten verkligen då. Jag tänkte, men vi kunde väl åtminstone låtit skogen stå. Vad var det här för en dum grej? Så blev vi medbjudna på en frukost, en företagarfrukost med ICCC, vilket betyder Kristna Handelskammaren, och några kristna företagare. Jag kände inte för att gå på den där frukosten, men vi blev liksom bjudna. Och ja, jag sa till Sigge, vi får väl åka då. Så. Vi berättar om vår berättelse så här långt. Och så säger jag till de här företagarna som jag inte känner att vi har en hel laggård nu full med massa saker som vi har köpt till de här husen vi trodde vi skulle bygga. Det är köksinredningar, trappor, garderober, badrumsinredningar och sånt där. Man kan handla billigt på Blocket, ni vet. Och vi hade inte så mycket pengar, så jag hade ju tyckt att det där var väl en bra investering att handla då lite sådana saker. Och så rita in dem i mina ritningar eftersom jag nu gör det själv. Är det någon av er, sa jag, som kan hjälpa oss att sälja allt det här? Det var ju kanske till ett marknadsvärde av ett par hundratusen eller så. Och det kändes ju snopet att ha det stående uppe hos min bror. Då säger en man där som jag inte har träffat förut att det är väl klart att ni ska bygga. Det är ju bara du som är så fylld av fruktan. Och jag tänkte, vad vet du om det? Det sa jag inte, men jag tänkte det. Och så fick vi lite förbön och de läste något bibelord för oss och det var inte mycket mer med det. Vi åkte hem igen. På kvällen så fick jag för mig att leta reda på det här bibelordet. Det var ju från Jesaja, det visste jag. Det hade jag kvar i minnet. Men jag fick för mig att det var framåt kapitel 35-40 någonstans. Så jag började liksom att bläddra lite snabbt för att se vad det där rätta bibelordet var. Det visade sig att det var i kapitel 1. Men det var nog inte meningen att vi skulle veta. För helt plötsligt börjar Gud tala till oss på de där sidorna när jag bara letar efter rätt bibelord. Och det första som når är ju, och ni som är hemma i Bibeln vet ju att det står på många ställen där, frukta inte, var inte rädda. Frukta inte, sida upp och sida ner, var frukta inte. Var, tänkte vi, ja visst, han pratade om det idag. Men det var inte det de läste, var min slutsats. Vi hade en annan fråga vi hade stångats med. Vi hade inte pengar egentligen till att bygga de här tre små stugorna. Så egentligen var det ju ganska omöjligt. Vi hade en liten grundplåt att börja med, men den skulle snabbt ta slut, det visste vi. Och vi har bara en fast inkomst, för jag har alltid jobbat mest ideellt i församling och på olika håll och haft lite timjobb och så, men ingen fast inkomst egentligen. Så vi visste att det skulle bli svårt att få lån och sådana saker. Och då står det, jag ska ge er dolda skatter och bortglömda rikedomar för att ni ska veta att jag är Herren. Ja, det lät ju bra tänkte jag, men det var inte det de läste heller. Och så bläddrar jag vidare. Nästa fråga vi hade stångats med, det var ju att jag var rädd att gå i väggen igen. Det vet ni som har varit där, att det är så mycket lättare när man har varit där en gång att hamna där igen. Och jag tänkte, ett husbygge är ju inte någon barnlek. Jag kommer aldrig att orka, så det är bra med det. Det stämde ju liksom med vårt beslut att vi skulle lägga ner. Och helt plötsligt så står de där välkända orden. Ett brutet strå ska jag inte krossa och en tynande veke ska jag inte släcka. Jag ska ge er kraft när tiden är inne och så vidare. Ja, det var inte det de läste idag heller. Och det här hände på 4-5 minuter. Alltså de här alla bibelorden som bara slog till oss på kinden sådär. Det ena efter det andra. Och jag var mest irriterad på att jag inte hittade rätt. Det var faktiskt så. Och så helt plötsligt får vi svaret på den frågan som vi hade stångats med i alla dessa år. Varför hände ingenting? Varför fick vi vänta hela tiden? Vi trodde ju att det här var vad Gud ville. Och då står det givetvis som ett helt annat sammanhang i Bibeln. Men helt plötsligt så var det som att det gällde oss. Jag har förutsagt detta för länge sedan. Men jag har låtit er vänta för att ni inte ska tro att det är era egna gudabilder som har gjort det. Men nu är tiden inne. Nu ska detta ske som jag sedan länge har förutsagt. Och då kom det nog en tår i alla fall, eller två. Och så vände jag mig till Sigge och sa att ja, men det verkar ju som att Gud vill att vi ska bygga hus i alla fall. Och sen somnade vi. Morgonen därpå så var det söndag. Och vi har visserligen en liten församling i Stenberga, men vi är bara 5 medlemmar. Så vi har inte några regelbundna gudstjänster, utan vi jobbar på ett helt annat sätt. Och åker därför till våra grannförsamlingar på gudstjänst. Och vi brukar åka till Nye, som är en missions- och alliansförsamling där. Men just den söndagen så väljer vi att vara hemma. Och så sa vi, vi tittar på tv-gudstjänsten och tar lite frukost i soffan. Och just den söndagen så ringer hemtelefonen, så där vid gudstjänsttid ungefär. Hej, jag heter Jimmy. Behöver du en husstomme? Och jag mindes snabbt vad jag hade sagt några månader tidigare. Om Gud skickar någon som ringer och säger att han har mitt hus. Men han hade ju inte mitt hus, så det kvittade ju. Men jag blev lite full i skratt, för jag tänkte det. Gud, han vet ju precis vad jag har sagt. Och nu ska han skoja lite med mig. Jag ska självklart inte köpa något hus av honom. Men jag lyssnade i alla fall vad han ville säga. Han ville sälja 2 stycken husdomar till mig. Han hade köpt dem på PS-auktioner på nätet. Och fick nu inte bygglov. Så han var en privatperson som hade ropat in dem här på en nätauktion. Och nu ville han sälja dem. Och mitt nummer fick jag veta sen. Det hade han hittat via en Blocket-annons som jag hade svarat på något år tidigare. Man köper ju mycket på Blocket, men kanske inte hus. Det skulle jag inte rekommendera någon. Jag lyssnade på vad han hade att säga och sen så försökte jag avstyra och säga att nej, vi ska inte bygga några hus och vi är inte det minsta intresserade av att köpa något av dig. Men han la inte på luren och jag tänkte, hur ska jag styra det här? Och här kommer nästa Biliams åsna, för att här någonstans så drar jag till med vad jag tänkte var en lögn. Men kanske var det Gud som talade genom mig också i detta. För jag säger till honom, om vi ska bygga ett hus så ska det vara stort som en halv laggård. Och det ska vara som en, ja, tänk dig en skånelänga, sa jag, med dubbeldörr i mitten och flera fönster på vardera sidan. Och så beskrev jag ett hus som jag faktiskt hade ritat och som var den där 25:e ritningen. Ni kommer ihåg att jag sa att 24 var seriösa ritningar. Det fanns ett 25:e hus. Och det var ett sånt här stort drömhus någonstans som jag bara ritade en kväll när jag tyckte att det kliade i fingrarna. Och så ville jag rita ett riktigt vackert hus. Det är ju alldeles gratis när man inte ska bygga det. Det är inga problem. Man behöver inte tänka så praktiskt heller, utan bara det är utsikt över sjön från varenda sovrum och varenda rum och till och med från badkaret i badrummet och sådär. Så kan man ju få drömma. Det är alldeles gratis. Så jag börjar beskriva det här huset som jag faktiskt aldrig ens hade tänkt tanken att jag skulle vilja bygga. Det var bara på skoj. Och så säger jag, det är så långt ifrån dina hus de du vill sälja så att du kan ta och lägga på luren. Men tack för att du ringde, säger jag. Och han blir tyst en kort stund och så säger han, det där låter som mina båda hus ihop. Vad menar du med det, sa jag. Ja, men det är så här, sa han, att de är inte tillverkade än. De ligger på vänt hos husfabriken. Så om du skickar ritningen på det här huset som du pratar om, så kan jag kolla med honom ifall de kan leverera ditt hus om du köper värdet på båda mina stommar. Och har man sagt A så får man ju säga B. Så då kunde jag ju inte sitta där och säga att jag hittade på det jag sa alldeles nyss. Utan då fick jag ju liksom rida ut stormen och sa, jaha, ja, du säger det. Ja, jo, men jag kan väl skicka den där ritningen, säger jag. Och tänkte i mitt stilla sinne, måtte han aldrig höra av sig igen. Och jag skickar iväg den här ritningen i ett sms och tänkte att han ringer nog aldrig mer. Men 3 dagar senare så ringde han ju igen och säger till mig att ja, det var lite märkligt, sa han, för nu har jag pratat med husfabriken och det är nästan exakt samma materialleverans till ditt hus som till båda mina. Det skiljer en balk. Du får lägga emellan 6000 kronor, annars så får du ditt hus. Ja, det lät ju nästan för bra för att vara sant. Men det var ju bara så, sa jag, att vi ska ju inte bygga några hus. Så att jag är inte intresserad, sa jag. Men tack för att du ringde i alla fall. Det började väl snurra lite i huvudet då. Men ännu mer började det snurra lördagen därpå. För då ringer telefonen igen. Hemtelefonen en lördag kväll. Och i andra änden så är det en snickare ifrån Visserum som aldrig har ringt till mig på den telefonen, varken före eller efter den dagen. Det är 3 veckor före semestern ungefär, 2016. Och så ringer han och säger, ska du bygga hus i sommar? Nej, sa jag, ska jag inte. Varför ringer du? Jo, men det var ju synd, sa han, för att vi hade kunnat komma och gjuta en grund åt dig nu före semestern. Men du får bara tänka tills imorgon, annars går vi på ett annat jobb. Jag har inte beställt någon snickare. Jag inser ju att han har ett annat jobb han skulle kunna göra. Och ändå ringer han till mig en lördag kväll när de flesta snickare brukar ha som mest att göra och undrar om de ska komma och gjuta en grund till ett hus han inte vet finns. Och jag säger till honom att ja, det är en galning som försöker sälja ett hus till oss, men jag har inte tänkt att köpa det, sa jag. Men, och för övrigt, sa jag, så går det inte att börja göra en grund nu, utan det måste dit en grävmaskinist först och bryta stubbar och bygga väg. Och en grävmaskinist, det finns det inte på hela höglandet, sa jag, för jag har kontakter i den branschen och jag vet att de är fullbokade till september månad. Ja, det var konstigt, sa han. Jag pratade med min grävmaskinist och han kan vara hos dig på måndag. Det är alltså lördag kväll. Mm. Och jag ber att få ringa upp. Jag pratar ett väldigt kort samtal med min man. Vi hinner väl be en sån där en minuters bön till vår Herre och säga, men vad är detta? Hur ska vi tänka? Och där tog vi nog kanske det där klivet över relingen, det där med att gå på vatten. Någon nämnde en artikel i Dagen som ni hade läst, den var inne för ett par år sedan. Och där stod det just om det här med att gå på vatten. Och där liksom fick vi lite ta beslutet, ska vi ta det där klivet ut på okänt vatten och faktiskt se vart Gud leder? Eller ska vi sitta kvar här i båten och resten av våra liv ställer oss frågan, vad skulle ha hänt om vi hade vågat gå? Och den nyfikenheten tror jag var den som lite grann tog över. Och också att Sigge sa, ja, men du kan väl åtminstone ringa och be dem komma och bryta stubbar och bygga väg. För det ska ju ändå göras. Ja, okej, det kan jag väl göra i alla fall. Och så ringer jag tillbaka och säger just det. Han skickade sin grävmaskinist på måndagen, men det tog ju bara ett par dagar så var de ju färdiga och börja förbereda för grunden till det där huset som vi inte ville ha och som vi heller inte hade köpt. Då vaknade ju någon till liv här och tyckte att, men bygglov då? Ja, just det, bygglov också. Ja, vi hade ju ett förhandsbesked på några småstugor. Och jag ringer direkt till kommunen som då kände oss vid det laget. Vi hade ju hängt på där i några år. Och så sa jag, kan vi göra om det här förhandsbeskedet till några småstugor istället till ett stort hus? Nej, säger han, du vet, det är ett helt annat. Och då måste du söka ett nytt bygglov och grannarna måste säga sitt. Och de har 3 veckor på sig att överklaga och så vidare och så vidare. Ja, det går inte, säger jag, de är redan igång. Vad ska vi göra? Ja, kom med det du har, säger han, så ska vi se om vi kan hjälpa dig. Ja, det är inte mycket jag har, så jag har en handritad ritning på millimeterpapper. Jag har inga konstruktionsritningar och ingen budget och ingenting, så jag. Men visst, jag kommer med det jag har. Jag var inne med det på fredagen och torsdagen veckan efter när det var studentdag i Vetlanda och utspring från gymnasiet så satt vi på byggmöte med kommunen 4 arbetsdagar senare och får startbeskedet med oss i handen. Då hade jag också sprungit runt hos alla grannar med ett egenhändigt hoptotat papper där det står att jag har inget att erinra mot byggnation där och där. Och så jag skriver under här. Och så fick vi be en bön att de inte ångrade sig de närmaste 3 veckorna. Vi kunde alltså fortsätta och vi gjorde den här grunden. Den stod klar till semestern. Det hände många under på vägen. När vi väl skulle skala av platsen där huset skulle ligga så gick det upp bergknallar på 3 sidor om den här stora plattan. Bara 50-60 centimeter utanför. Men just de 180 kvadratmetrarna som där huset skulle ligga var helt slätt. Och då var det till och med så grävmaskinisten vi hade då undrade, men hur i all världen visste du det här? Ja, så jag, det visste jag ju inte, sa jag. Ja, det verkar som du har tumme med han där uppe, sa han. Ja, kanske, sa jag. Men han visste väl att det var här det skulle ligga. Och därför tror jag också att det var inte meningen att vi skulle bygga närmare sjön som vi själva trodde från början. För det var ju faktiskt här det fanns en helt slät yta under alla stubbar och alla andra småstenar där vi faktiskt kunde lägga det här stora huset. När VVS-killarna kom och skulle dra alla rör i den här plattan, ni som har byggt hus vet att man gjuter ju. Och då gjuter man ju också in alla avloppsrör till toaletter och vatten och allt sånt här. Så frågade han ju efter grundritningen. Och jag sa, men hur ser en sån ut, sa jag. Ja, han visade hur en sån såg ut och det var myrornas krig på ett papper ungefär. Det var många siffror och jag sa, men när behöver du den här? Imorgon bitti 7, sa han. Ja, så ja, det blir nog lite svårt att ordna. Men jag kommer, sa jag, så pekar jag och du gräver. Och då tittar han på mig och så sa han, du fattar att det är ingen ångerrätt på det här, va? Nej, jag fattar det, sa jag, men ska vi bli färdiga före semestern så är det nog bara att göra. Och med Guds hjälp och efter bästa förmåga, som scouterna säger, så gick det vägen. Jag hade aldrig egentligen haft ett par snickarbyxor på mig innan det här började. Nu kan jag säga att jag nästan bor i snickarbyxor bitvis, eller har gjort under den här perioden. För jag har varit byggledare för hela det här projektet under de senaste 5-6 åren. Men jag har fått lära mig av dem som har varit där och av vår Herre. För det är mycket mirakel som har hänt på vägen, verkligen. Före semestern så stod den där grunden klar, som jag sa. Och den här Jimmy då, som skulle sälja huset, han hade ju, ja, men dagens virkesvärde så var de här stommarna värda totalt 500 000. Det var enkla regelstommar med öppna takstolar. Jag tänker att virkespriserna har gått upp så fruktansvärt nu så det kanske hade varit både det dubbla och tredubbla, det vet jag inte idag. Men det var ett bra pris. Han ville sälja dem för 300 000 och det var ju ett ännu bättre pris. Och så ringer han mig igen och säger, jag behöver verkligen få loss på pengarna. Alltså, kan ni inte köpa de här husen? Och det är klart att vi kände ju inte honom och han var en privatperson och inget företag. Han ville ha pengar snabbt och så säger han, ja, men jag, om jag sänker priset till 200 000 och ni betalar 100 nu och 100 när ni har fått husen. Det lät ju lite för bra för att vara sant så jag tänkte då ska man heller inte handla. Då är det ofta för bra för att vara sant. Och så blev det ett av de där små korta praten med Sigge mitt i allt det här. För det hade ju ett hiskeligt tempo så vi hann ju knappt prata med varandra mitt i det här. Och så bad jag få ringa upp igen. Och så sa jag till Sigge, kan vi verkligen skicka iväg 100 000 till en vilt främmande människa vi aldrig har träffat? Vi kommer ju aldrig att se de pengarna mer. Ja, sa Sigge, men det är ju inte så mycket som är som det ska vara i det här bygget. Så det kanske är det vi behöver göra. Och då ska ni ju veta, det är ju en del som känner oss här. Men Sigge brukar inte vara den som tar de jävaste besluten i vår familj. Ni kan ju gissa vem det är kanske. Men just den där gången så var det avgörande att han sa just det här. Vi bad en kort bön och så ringer jag upp Jimmy och så säger jag okej, vi skickar 100 000. Du får mejla ett kvitto. Han mejlade ett kvitto och vi tog över hans avtal på en liten husfabrik en bra bit ifrån oss. Och då kom nästa kalldusch. För detta lilla företag som då skulle bygga vårt hus var specialiserade på att bygga lekstugor och små förråd på 20-30 kvadrat. Och här skulle de alltså bygga ett tvåvåningshus på 180 kvadrat i botten. Och när vi kom till det här företaget så bara besannades våra farhågor. Det såg ut som en soptipp. Och jag kan säga att hade jag inte grälat på Gud innan så gjorde jag det då. Jag tänkte, om det nu var nödvändigt så att vi skulle bygga ett hus så kunde du väl åtminstone ha valt en riktig husleverantör som vet vad han håller på med. För när jag visade min ritning så säger den här killen, det ser bra ut, det bygger vi. Och jag visste inte något hur det här skulle hålla eller vem som skulle konstruera det eller någonting. Så det var ganska svajigt där ett tag. Sen efteråt, om jag ska göra en sån liten passus, så har jag nog tänkt det att hade Myresjöhus då till exempel som ligger nära oss utanför Vetlanda, hade de fått den här ritningen så hade de ju tittat på den och sett att nej men du, man har inte tre skorstenar på ett hus. Man har inte ett hus utan tvättstuga och utan städskåp. Man har inte ett hus med så här långa spännvidder, då måste man ha en massa balkar och grejer. Jag var ju som jag sa ingen konstruktör utan jag hade ju bara ritat ett vackert hus en gång när andan föll på. Och det är klart att då behöver man ju inte tänka varken på städskåp eller något annat även om min mamma kan gråta över det. Men så är det. Så jag tänker så här att ett annat företag hade ritat om min ritning. De hade tagit in en arkitekt och sagt att nu får vi göra om det. Men det gjorde ju inte han, utan nu blev ju huset precis så som jag hade ritat från början. Huset skulle komma i augusti. Det kom inget hus. Det skulle komma i september och det kom inte då heller. Och i oktober så skulle vi fira att Sigge hade fyllt 50 på sommaren. Och vi hade tänkt att ha det där kalaset i stommen, så ett grillkalas för 100 personer. Men det fanns ingen stomme. Utan vi fick hyra in oss i nya missionshus istället. Och vi hade varit lite järva och önskat oss material och arbetskraft till det här huset. Som då ännu ingen hade sett. Och vi berättar den här historien så långt som ni har fått höra den nu. Och det var en konferensier där lite som skulle göra sig lite rolig som intervjuade Sigge. Och så sa han, stämmer det att ni har köpt huset på Blocket? Ja, sa Sigge, det skulle man kunna säga att vi har. Jaha, har du sett huset? Nej, sa Sigge, det har jag inte. Nej, vet du att det finns? Nej, sa Sigge, det vet jag inte det heller. Okej, nästa fråga, sa han och så gick vi vidare till någonting annat. Och alla skrattade så de grät, inklusive jag. Och så någonstans där längst inne så tänkte jag, men gode Gud, tänk om vi har gått på våran livs största nit. Det här är ju inte klokt när man tänker efter. Så här gör man ju bara inte. Så här bygger man inte hus. Så här, nej. Och så gick en månad till. Vi är inne i november och det är inte då man kanske vill resa en husdomme framåt november, december. Men vi hade fortfarande inte sett något hus. Sista helgen i november 2016, då var jag väldigt, väldigt nära den där väggen igen. Det hade gått mycket fortare den här gången. För det var ju som jag sa, det är lätt att hamna där igen. Och det var så likt de år vi hade upplevt innan med hopp och förtvivlan och helt plötsligt så blev det någon slags komprimerad variant av det under den här hösten. Kommer huset? Nej, det kommer inte. Nej, kommer det den månaden? Nej, det gör det inte heller. Men vad ska folk tro och vad är det här för någonting? Så sista helgen i november så ställde jag ett ultimatum till Gud. Jag sa att om du inte gör någonting den här helgen som får mig att förstå att det är du som har sagt det här, då ringer jag på måndag och avbokar huset. Plattan var klar, elen var dragen, det fanns liksom en del och det hade vi kunnat betala. Men jag visste också att från det att husdomen kom dit, då var vi också tvungna att kunna låna pengar eller få tag på pengar någon annanstans. För nu var pengarna slut. Jag skulle iväg och sjunga den lördagen i Svenska kyrkan i Rövik. Det kallas Rövik småkyrka. Det var ett afternoon tea där på lördag eftermiddagen, ungefär lite som här. Vår dotter Sara skulle också följa med och sjunga. Och jag mådde väl egentligen inte så bra, så jag hade nog helst av allt stannat hemma. Men det är så krångligt att ställa in, ni vet, när man har lovat att medverka någonstans. Så vi åkte dit och jag hade bråttom därifrån, för jag mådde inget bra. Precis när vi ska gå hem så kommer en äldre man fram till mig och så säger han: ursäkta, jag ser att du har bråttom och vill åka hem. Men jag måste bara säga dig en sak, sa han. Det var så märkligt när ni sjöng här innan. Jag såg en bild på ett stort, stort hus. Och jag har ingen aning om vad det var för hus, sa han. Och jag såg en massa människor. Och jag har ingen aning om vad det var för människor heller. Men var välsignade i vad ni nu håller på med. Tårarna rann på mig och jag kunde bara säga till honom: tack för att du var lydig. Tack för att du sa det här. Jag har gett Gud idag och imorgon att säga någonting. Och hade han inte gjort det så hade vi lagt ner projektet på måndag. Jag mötte inte sen den mannen förrän nu för något år sedan när jag var tillbaka till Rövik småkyrka. De ringde och frågade igen om jag kunde komma och sjunga. Och jag sa: nej, jag tänker inte sjunga, men jag har något jag behöver berätta som hände när jag var hos er sist. Och då fick jag också träffa den här mannen och berätta att på den platsen där det inte fanns någonting sist jag var här, där står det nu 3 hus. Tack vare att du var lydig och sa vad Gud hade lagt på ditt hjärta. Och coronapandemi till trots så blev det en lång kram och många tårar. Och han säger: tänk att Gud kunde använda mig. Av alla mirakler vi har varit med om, både ekonomiska och andra, så kan jag nog ändå säga att det här tilltalet är det som har fått störst betydelse. Det är det jag backar tillbaka till varje gång jag känner mig som en idiot. Varje gång jag undrar vad vi egentligen har gett oss in på. Varje gång vi inte kan betala våra räkningar. Varje gång det är bråk och kämpande med hantverkare och andra. Så går jag tillbaka till det här tillfället. Och så tänker jag: okej, Gud, jag vet att du har sagt det. Och därför gör jag det. Jag förstår inte varför. Men du har sagt det. Och därför så gör vi det. Huset kom veckan efter. Det kom ett 20-tal frivilliga som hjälpte till att resa det. Det blev inte helt rakt i alla väggar och takstolar. De var inte så duktiga på att resa sådana där stora hus, för de var ju bäst på lekstugor. Men det står där i alla fall och det håller ihop. Det blev lite extra jobb så där när inga vinklar är raka, men det vet ni hur det är när man ska renovera ett gammalt hus. Det är bara lite nesligt när det gäller ett nytt. Men det gick och det kom dit. Och taket kom på, åtminstone halva taket. Sen tog pengarna tvärslut. Då var det till att ringa runt till lite banker. Och det kan jag ju säga att har man ett par barn som bor hemma och bara en inkomst, så är det inte så många banker som tycker att man ska låna några pengar. Men så råkade vi felboka ett möte, eller det var väl Gud som såg till att vi hamnade hos bankchefen på SEB i Vetlanda. Och han undrade: men hur kommer det sig att ni har hamnat hos mig? Jag tar ju bara företag här. Och vi var ju privatpersoner. Men ja, nu är ni ju ändå här, sa han. Så att vi tar väl ert ärende. Och han kunde se på ett annat sätt och säger att: ja, men ni har ju en tomt som är värd något. Ni har ju en stomme som är värd något. Ta ut en mäklare, han är mycket billigare än om ni ska ha ett huslån hos mig, säger han. Värdera upp stället och så kommer ni tillbaka med pappret och så får ni låna 80% på värdet. Sen bygger ni upp de pengarna, så tar ni ut honom igen och så kan ni få lite mer lån allt eftersom det blir mer värt. Och tack vare det så fick vi lån. Det var bara det att 2 veckor senare så blev min man uppsagd. Och då gungade det lite igen. Men några veckor senare så hade han två jobb. Det gamla som skulle avslutas plus ett nytt på Njudung Energi. För de behövde ju en drifttekniker och de skulle ha sökt det redan i oktober. Nu var vi framme i februari-mars 2017. Men de hade bara inte kommit sig för att sätta ut någon annons. Så tjänsten fanns ju kvar. Guds timing. Ja, det tror jag. Men hela tiden så har vi varit tvungna att lita på Guds timing. Det är ju inte så att han är ute i speciellt god tid. Det har vi fått lära oss den här resan. Det går inte att ha kontroll själv. Jag har inte sagt så mycket om det. Efteråt här så kommer jag att sjunga en sång som jag skrev i somras om att släppa kontrollen. Jag gillar att ha kontroll. Men det har inte gått att ha kontroll i det här projektet. Jag har varit tvungen att släppa det. Det går inte när det händer så här märkliga saker. Och Gud har en mycket större tanke än vad jag har. För att ni ska hinna höra lite mer av berättelsen så tar jag ett kort svep här nu bara med första huset. Det blev färdigt, bottenvåningen till sommaren 2017. Vi hade vår första kvinnoretreat. Det är någonting som Stenberg Missionsförsamling bjuder in till ett par gånger om året. Den var redan hösten 2017 innan ens övervåningen var klar. Vinterhalvåret så byggde vi färdigt på övervåningen. Där är det 10 bäddplatser och på bottenvåningen är det 7. Så 17 bäddar finns det i det här huset. 3 kök och 4 badrum. Så det är ganska stort. Till sommaren 2018 så stod hela huset klart. Och då tänkte vi att nu är vi klara. Nu har vi byggt ett hus på Guds uppdrag och nu får han tala om vad vi ska ha det till. Vi gjorde väl lite grejer där över vintern också och pysslade med det sista och sådär. Och 2019 så skulle vår dotter gifta sig och hon ville ha bröllopet nere vid sjön alldeles nedanför Hagablänket. Då stod ju huset i en väldigt ful grushög så mina föräldrar tyckte att nej, men nu får ni väl i alla fall se till att göra klart runt huset och få det lite snyggt. Ja, skulle det vara gräs då eller vad skulle det vara? Ja, jag har ju aldrig valt den lätta vägen utan jag tyckte ju att mossa hade väl varit en väldigt bra idé att ha runt huset. Det är ju inte så att man planterar mossa och spelas nu det här in så kanske jag inte går in på detaljerna hur vi fick tag på våran mossa. Men vi såg till att det blev blåbärsris och mossa runt huset. Och det var självklart på våran egen mark. Och jag tänker det att vi försökte ju bevara den. Men då säger ju våran dåvarande grävmaskinist. Ja men har du inte yrat om ett kapell? Alltså ett hus till. Ja, vad har det med saken att göra, säger jag. Vi ska göra färdigt runt det här huset nu och det kanske blir först om 10 år. Jag hade väl tänkt något litet lusthus som skulle vara som ett bönerum eller sådär. Ja, men var ska det ligga någonstans, säger han. Ja, alltså, men vadå? Jo, men vi behöver ju mossa. Fattar du inte att det är bättre att vi tar mossan där du ändå har tänkt att riva sönder den oavsett om det är nu eller om 10 år? Ja, just det. Jo, det är ju sant. Ja, det ska ligga där uppe, så jag och så pekade jag uppe på en höjd. Han tog mossan där och så tog den slut på en timma. Och så sa han, ska du inte ha någon väg till kapellet? Ja, men vi ska inte bygga väg nu. Ja, men mossan, Lynette. Vi kan ju skrapa mossan precis där vägen ska gå. Ja, just det. Ja. Så jag tog ner min gamla pappa som var över 80 redan då. Och han fällde väl ett 20-tal tallar och så gjorde vi en liten väg upp där och så gav det han av mossan och så sa han att nej, men vi måste ju grusa upp här. Det här ser ju förskräckligt ut, så han. Det är ju lika bra. Vi gör färdigt vägen till kapellet när vi ändå håller på. Jag har begåvats med många egensinniga hantverkare under den här resan som ibland gör som jag säger och ibland gör lite annat också. Men jag ser nu i backspegeln att Gud har använt dem. Verkligen till att föra det här arbetet framåt och vidare. Han kör upp till den här planen och så säger han, vi har ju gått på berg här. Det var ju synd att det var ett berg i mitten. Vi behöver nog spränga här. Annars, för sen kan jag ju grusa upp så är det ju klart till den dagen du nu har tänkt att bygga ditt kapell. Nej, men så jag åk därifrån. Vi ska inte spränga några berg, sa jag. Utan nu släpper du det och så gör du klart runt det här huset som vi har. Det var ju det vi skulle göra. Morgonen därpå så ringer han till mig när jag sitter och äter frukost. Och så säger han, sitter du ner? Ja, vad har du nu gjort, sa jag. Jag skulle bara säga till att berget är borta nu, sa han. Vadå berget är borta, sa jag. Ja, alltså jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det här, säger han. Men jag åkte upp med min grävmaskin. Ja, jag vet ju vad vi sa igår att vi inte skulle vara där. Men jag gjorde det ändå, säger han. Och så kände jag lite med skopan i kanten. Och det var som att skära i smör. Det bara flyttade sig. Så det måste ju betyda att vi ska bygga det där nu, säger han. Om Gud har flyttat på berg. Och jag åkte ner till honom och vi tog en fika och så säger jag till honom, nej, vet du vad, vi ska inte bygga något kapell nu för att då tappar vi våra pojkar. De hade hela tiden undrat vad i all världen vi skulle bygga det här stora huset till. Det var ju inget de hade någon glädje av. De ville ha ett garage och meka med sina bilar och mopeder. Och då halkade ur mig, om vi ska bygga något så ska det vara ett garage. Ska du bygga ett garage också, säger han. Var ska det ligga då? Ja, men stopp, sa jag. Inte nu, sa jag. Ja, men var ska det ligga, sa han. Vi har väl flera hundra kvadratmeter mossa vi måste hitta någonstans, sa han. Det är mycket bättre om det ligger här i närheten. Och då fick jag ju peka på andra hållet och säga, jo, men det ska ligga där. Samma förfarande sker där. Han tar den mossan. Han går på berg och så säger han, kan Gud flytta på berg på ena stället så kan han väl flytta på berg på ett ställe till. Svårare kan det väl inte vara. Och flyttar han på berget där också, säger grävmaskinisten, så måste det ju betyda att vi ska börja bygga. Jag var inte helt övertygad, kan jag säga. Men jag satte mig på en stubbe medan han satte sig i maskinen och tog sin lilla skopa, för det är inte någon jättestor maskin. Och så sätter han den till den där bergknallen och den glider i sidled den också. Jaha, sa han och skrattade. Jaha, nu ska vi bygga garage, säger han. Ja, fast först ska vi ha bröllop, sa jag. Och prata inte om det där garaget innan dess, utan nu är det bröllop som gäller.